om hjärnan, stress och om beslutsfattande. Det är så spännande och roligt. Tack vare magnetröntgen så kan vi nu se vad som händer i hjärnan när vi tänker, när vi får olika känslor och till och med när vi fattar beslut. Och var vi är enligt Nobelpriset i medicin som visar att vi har platsceller, någon slags GPS. Men hjärnan är fortfarande som ett isberg, det är bara en liten bråkdel som vi har ovanför ytan som vi kan förstå. Vi skannar omedvetet hela tiden av vår omgivning. Vi letar efter hot. För länge sedan så var hotet kanske en sabeltandad tiger på en savann. Och då satte en fysisk stressreaktion igång som handlar om handsvett, ökad puls, en kort andning högt upp i lungorna. Blodet lämnar magen för att ge sig ut i musklerna och hjälpa oss för att vi ska kunna fly eller fäkta. Hjärnan är byggd för sådär 150 000 år sedan och den är inte anpassad till vår urbana moderna miljö. Vi kan kalla den version 2.0 som är byggd på samma platta som den ursprungliga. Idag är de där hoten inte sabeltandade tigrar utan det är sociala hot. Och det har visat sig att de får oss att reagera precis på samma sätt som de där livshotande hoten gjorde. Och vi strävar hela tiden efter att eliminera hoten och att maximera belöningar. Om vi känner oss lite hotade eller blir rädda så är det amygdala som aktiveras. Vårt centrum för rädslor. En rädd eller en stressad person fungerar inte optimalt. Kreativiteten slocknar. Säkringen går. Vi förlorar kontakt med vissa delar av hjärnan. Prefrontala cortex, där vi har sånt som arbetsminne och planering, står alltid i kontakt med limbiska systemet där våra känslor bor. När vi är stressade eller oroliga så bryts även den här kontakten. Vi blir med andra ord dumma och riskerar att fatta dåliga beslut. Därför ska vi titta på det här med stress och hur hjärnan fungerar och hur vi kan hjälpa den att fungera bättre. För förstår du inte att en rädd person inte kan prestera så kan du aldrig leda en annan människa. Det handlar om att respektera hur hjärnan fungerar. Om en chef ger upphov till hotsignaler så kan inte medarbetarna leverera. De hamnar i stressläge och får tunnelseende. Det finns en modell som kallas SCARF-modellen som visar hur hjärnan reagerar på hot i sociala situationer. Och den består av 5 så kallade sociala domäner och den här kan användas i situationer där människor samarbetar. S står för status, C för certainty, förutsägbarhet, A autonomy eller självständighet, R relatedness eller relationer, F för fairness eller rättvisa. Vi ska titta en stund på var och en av de här begreppen. Status. Det handlar om hur vi upplever vår betydelse i relation till andra. När ställningen i hackordningen hotas försätts hjärnan i hotläge. Som chef gäller det att inte trampa någon på tårna. Förutsägbarhet. Hjärnan letar hela tiden efter igenkännbara mönster för att kunna förutsäga framtiden och säkra vår överlevnad. Organisatoriska förändringar och otydlighet, det skapar osäkerhet och ger hotsignaler i hjärnan. Och det kan ju mildras genom tydliga förväntningar, hög transparens på arbetsplatsen. Självständighet. Hjärnan eftersträvar hög autonomi, känslan av att kunna påverka sin situation. En detaljstyrning kan alltså uppfattas som ett hot, för den ökar maktlösheten. KASAM, känslan av sammanhang, kan vara ett viktigt begrepp här, som rör sig kring orden hanterbarhet, begriplighet, meningsfullhet på jobbet. Det här risken för att inte ha sin självständighet motverkas genom att ledaren berättar vad men inte hur man ska göra. Ett coachande förhållningssätt är ett bra recept för en ledare här. Relationer. Hjärnan avgör blixtsnabbt vem som är vän respektive fiende. Så att vikten av att chefen är på insidan kan inte nog betonas. Om människor litar på varandra så stärks samarbetet i gruppen. Rättvisa. En upplevd orättvisa försätter hjärnan i hotläge direkt. Därför är det viktigt att ha samma regler för alla medarbetare. Med hög transparens, tydlig kommunikation och öppenhet så kan man undvika känslor av orättvisa. En ledare med insikt kan hjälpa sina medarbetare så att amygdala inte går igång genom att ge mycket information för att minska osäkerhet och stress i förändringsprocesser. Med tydlighet i ledarskapet behöver inte medarbetarna lägga så mycket energi på att skanna av omgivningen och analysera. Vi kan använda denna insikt genom att träna oss själva i att snabbt identifiera negativa tankar, vända dessa innan amygdala aktiveras och jobba med mycket tillit och positiva tankar. Tänk positivt är en utnytt fras, men vi behöver alls inte vara klämkäcka eller världsfrånvända. Bara bli mer medvetna om vad som pågår i hjärnkontoret och ta mer kontroll över det för att må och fungera mycket bättre. Tips. Om en negativ tanke dyker upp, låt den inte få dig att ryckas med känslomässigt. Försök förhålla dig mer iakttagande, konstaterande, utan att värdera så mycket. För ingen annan kan egentligen påverka dina känslor. Det är ett val. Träna. Använd inte reptilhjärnan. För vi är inte offer för den vidriga verkligheten. Vi skapar vår egen verklighet. Eller hur? Våra tankar påverkar våra känslor, men det är också tvärtom. Och det här ska vi använda. Ta sånt som dopamin eller oxytocin till exempel. Sånt som får oss att må bra. Som vi kan hjälpa till att utlösa och mera av. Till exempel genom träning eller beröring eller något annat som får oss att må gott. Enkelt tips. Se dig själv i ögonen, i spegeln och le. Sätt en penna i munnen på tvären. Då går det en signal från kroppen till hjärnan som påverkar känslan. Ett fake it till you make it liksom. Ett konstlat leende kan bli en upplevelse, en känsla av ett leende. Och du, hur pratar du med dig själv? Vilken röst använder du? Du ska leva med dig själv hela livet, så se till att vara din egen bästa vän. Snabbt sätt att använda kroppens reaktioner och signaler är att medvetet börja djupandas lugnt, eftersom det är inte det som händer när man är stressad. Man har den här korta andningen. Ett par djupa andetag skickar signaler om att allt är lugnt och fint. När man tittar på en magnetröntgenbild av en hjärna som har varit stilla, till exempel framför en skärm eller en bok eller någonting, så visas det att hjärnan är till stora delar nedsläckt. Medan en hjärna som har fått en promenad på 20 minuter har mycket mer aktivitet. Alltså, tips för att få tillgång till mer av din kapacitet när du ska prestera eller fatta beslut, ge dig ut på en promenad först. Det är också så att det här med vänster, höger, det stimulerar hjärnan. Plasticiteten. Att hjärnan fortfarande kan utvecklas även om vi är mer än 20 år gamla är ju en ganska ny upptäckt. Det innebär att hjärnan förändras med erfarenheter som vi gör, med miljöombyte, nya tankar, nytt agerande, så sker det en tillväxt, ett omskapande, Neuronerna i hjärnan bildar ett tätare nät. Tips. Utsätt dig för sånt som du inte är van vid. Så du inte fryser fast i gamla föreställningar utan behåller ett öppet sinne. Var nyfiken och intresserad av andra. Så att dina tankar inte löper i dina gamla väl upparbetade motorvägar utan kan trampa upp nya små stigar. Det krävs hjärngympa och korsord är inte nog. Det krävs en mycket större utmaning för en hjärna för att verkligen göra detta. Mindfulness är ett annat sätt att bygga om på hjärnkontoret. Det räcker bevisligen med 5 minuter om dagen. Efter 8 veckor så har du byggt om din hjärna. Är inte det fantastiskt? Hur skulle det se ut om alla gjorde detta? You can use your mind to change your brain, to change your mind for the better. Men det finns ett bekymmer. Hjärnan vill gärna fortsätta som vanligt med det som är tryggt och bekvämt. Tips. För att underlätta när det känns tråkigt eller när din hjärna säger att ja, det är så här det är. Det börjar gilla läget. Suck. Eller när du känner att det är något som skaver fast det är oklart vad. Sätt dig i lugn och ro. Checka in på hjärnkontoret och kolla vad som händer där. Utan censur. Lyssna in vilka tankar som är i farten just nu och bara notera. Ta ett par djupa andetag. Gå sen vidare till hjärtat och fråga vad det säger. Vad skulle få ditt hjärta att jubla glatt? Det kan komma helt annan information härifrån. Notera. Ett andetag till och så går vi vidare till magen. Som är den del av dig där oro och rädsla kan visa sig. Vad har du för information härifrån? Det kan till exempel se ut så här. Hjärtat längtar efter att du jobbar med något helt annat. Eller gör som munken som sålde sin Ferrari. Hjärnan säger att nej, det verkar jobbigt och oklart om det fungerar. Vi fortsätter som förut. Det här känner vi till. Det är tryggt. Och magen säger oj, oj, det är något farligt. Hjärnan sträcker sig ner i kroppen och kommunikationen är dubbelriktad om vi ger den en chans. Med detta menar jag, släpp fram hjärtat emellanåt. Låt inte ditt ängsliga, lata ego begränsa dig. Du vet, den som vågat sig utanför sin bekväma zon brukar sällan ångra sig, eller hur? För att kunna åstadkomma det där viktiga och roliga så behöver vi ta hand om oss. Både kropp och knopp. Vi vet alla det här med mat och sömn. Att sova dåligt är lika farligt som att inte äta ordentligt. Och så var det här med motion. Hellre lite och ofta så att det blir av. Vi behöver bygga även mentala muskler. Hjärnan väger ungefär 1,5 kilo. Och det är inte så många procent av vår kroppsvikt. Men den använder 20% av vår energi. Mental energi, fysisk energi. Så alltså håll koll på ditt energisparkonto. Vad är det som tar din energi? Vad är det som ger dig energi? Ta dig en stund och fundera på detta och välj bort och välj till det du behöver för att kunna öka ditt energisparkonto-saldo. Och känner du dig hjärntrött så gå ut, fyll på med syre, gör något fysiskt och pausa. Hur kommer man faktiskt framåt då? Alice i Underlandet. Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån? Det beror på vart du vill komma, svarade katten. Det spelar inte så stor roll, sa Alice. Då spelar det inte så stor roll vilken väg du väljer. Det har visat sig att det är ungefär bara 3% av folk som sätter mål. Och gör man inte det så kan ju livet bli som en flippekula, att man byter riktning så fort man stöter på ett motstånd, men man kommer inte så himla långt. Sätt mål. Stanna upp och reflektera. Gör du saker som leder mot mål? Det är en god idé att inte bara analysera vad och hur du gör, utan också varför du jobbar. För att inte slösa med tid och energi. Tänk efter vad som är drömlivet, drömkarriären. Där har du ett mål. Se över vad du gör. Vilket leder dit och vad är allt det andra? Det kanske är som 80-20-regeln. Om 20% ger dig 80% av intäkterna, så identifiera vad de här 80% av det du gör är. Ta bort dem eller optimera. Tänk lean. Och du, har du bråttom, så sakta ner. Sluta multitaska och gör en sak i taget för att hjälpa din hjärna. För hjärnan gillar att avsluta saker. Du kan få ett tips på en enkel drivrutin här. Tänk så här varje måndag. Vad skulle du uppleva som en framgång om du har gjort den här veckan som kommer? Vad ska du sluta med? Och hur ska du fira det? Vi blir påverkade utifrån. Vi kan inte undvika att skapa omdömen utifrån hur vi blir exponerade för till exempel händelser. Katastrofer i media, eller en flygkrascher eller terrorism, jämfört med till exempel antal döda i trafiken. Objektiv frekvens tappar vi bort. Sånt som sammanhang, rimlighet och sannolikhet blandas lätt ihop. En obehaglig sanning får det här. Vi har svårt att hantera låg risk. Antingen så bortser vi från den överhuvudtaget, eller så förstår vi den. Som om en tonåring eller ett barn inte kommer hem i tid, så kan vi ju väldigt lätt förstora den risken som det innebär. En annan obehaglig sanning är att en snygg person bedömer vi som duktig och framgångsrik. En ful person antar vi har sämre förmåga. Vi skapar berättelser som att goda människor bara gör goda handlingar och onda alltigenom gör onda handlingar. Det här är exempel från Daniel Kahnemans bok som handlar om att tänka snabbt och långsamt och de två olika systemen, system 1 och system 2, som lurar oss ibland. Om jag säger att Hitler tyckte om barn och hundar, en sån utsaga blir en avvikelse som försämrar flytet i våra tankar. Risker i beslutsfattande till exempel. Risk kan ju hänga ihop med optimism och med kostnad. En uppfinnare kanske är mer optimistisk än många andra. Det är ju bra. Så att de fortsätter. En vd som har fått många utmärkelser kan vara kostsam. Då blir det mindre av kritiskt granskande och kanske snabba beslut utan underlag. Och man kanske inte ens märker att man hoppar i galen tunna. För man tror att det man ser, det är allt som finns. Men korkade beslut kan ju ge bra resultat och tvärtom. För det finns en faktor till, slumpen eller turen. Om jag på en semester får en känsla för ett speciellt hotell eller en restaurang på landet någonstans och vill köpa det och driva det, så kanske inte det är så genomtänkt. Om de förra 7 ägarna inte lyckats få ekonomi i detta, varför skulle jag? Ibland så är det så att känslan leder oss till att fatta beslut som inte är genomtänkta, där vi bara använt en del av vår hjärna. Vi kan ta ett annat exempel från värdepappershandeln. En person väljer att sälja en aktie, en annan person väljer att köpa den. Varför tror man att man kan överträffa marknaden när alla har läst samma ekonomiska teori och har samma fakta? Det finns en kompetensvilla i finansvärlden. Vi är okunniga om okunnigheten och går på känsla. Det är svårt att inse att framtiden inte går att förutsäga när man dagligen ser hur enkelt det är att förklara det som redan har skett. Allt verkar ju logiskt i efterhand för att vi konstruerar berättelser. Vår illusion om att vi förstår det förflutna föder en övertro på vår förmåga att förutsäga framtiden. En kort summering. Ha koll på ditt mål, din dröm. Ta ut kompassriktningen och ha den i minnet. Besluta dig för att inte göra sånt som inte är värdeskapande. Ta bort stress och oro. Undanröj sociala hot så att ni kan fatta bra beslut. Använd drivrutinen, den veckovisa. Träna din hjärna genom att utsätta dig för nya och annorlunda situationer och tankar. Kom ihåg att ge dig näring, omväxling och vila för både kropp och knopp. Fira dina framgångar.